Freakshow vill även denna vecka tacka Läkarmissionen för vårt gemensamma samarbete.
Ja, Läkarmissionen har ju en kampanj där de arbetar mot könsstympningen i länder där det här förekommer av unga flickor. Och med hjälp av era pengar så har vi tillsammans kunnat hjälpa flickor till läger där de undviker att könsstympas.
Ja, och det som vi i Freakshow kan göra, det är att sprida budskapet, att få folk att skänka pengar via Läkarmissionens Swish-konto. Ni skänker 200 kronor eller mer och skriver hashtag varje flicka. Och pengarna går då till att hjälpa flickor att undvika könsstympning.
Swisha 200 kronor eller valfri summa till 90 00 217 och märk den swishen hashtag varje flicka. För 200 kronor ger du en flicka plats på Läkarmissionens läger. Radio Play. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freakshow. Ikväll, Anita Schulman om homestyling för hemlösa.
Wow, vilken utsikt. Alltså, det är bara svårt den här presssändningen. Det kommer att kännas mycket bättre.
Messiah och mardrömspubliken. Det är den här jävla tygkassepubliken som de ska skämmas. Gå hem och hänger i tygkassorna kan jag säga. Och Jakob spelar upp sin sommarhit.
Jag vaknar varje morgon, vaknar med ett skrik. Skriker för mig själv, yes jag är rik. Kolla mig i spegeln, möts av ett smil. Killen mitt emot, har köpt könsstil. Spegel, spegel på väggen där.
Välkomna hit allihopa, det är fredag kväll. Och jag skriker från toppen av mina lungor. Jag heter Messiah Hallberg, det här är Freak Show, Sveriges största underhållningspodcast. Jakob Ekqvist sitter bredvid mig.
Ja det gör jag, jag blev nästan chockad av din energi.
Ja men jag lyssnade på förra veckans avsnitt på vägen hit. Och så var den så väldigt nedtonad. Så jag tänkte att ibland om någon slår på det här och kanske vill ha lite, det är ändå fredagkväll i live, så vill man kanske ha en liten svung in i det.
Man vill inte känna så här, gud vad loj den här programledaren.
Nej, exakt. Nej. Utan man vill vara lite sådär Per Lernström. Alltså man vill vara, man ser på honom att han inte vill prata på det sättet, men han vet att han måste göra det för att han
har feta. Han har någon i örat som säger det.
Mer energi,
mer energi Per. Vi tappar lyssnare och tittare då i TV4. Så.
Välkommen hit, välkommen tillbaka. Det var ungefär ett år sedan du var här, Anita Schulman. Hej!
Ja men hej, vad kul att vara tillbaka.
Ja, jag kollade det. Du var här, alltså, det var typ 2 juni förra året. Och så har det gått ett år sedan dess.
Men gud, det är jubileum.
Ja, det är det verkligen. Ja. Wow. Det är därför ballongerna är här i studion.
Wow, jag är så rörd.
Har du haft ett bra 2017-2018?
Ja men alltså, konstigt år.
Ett konstigt år?
Ett ganska konstigt år.
Mm-hmm.
Mycket, ja men det var så ojämnt, extrem arbetsbelastning under hösten och så ganska easy peasy under våren.
Mm. Det där går ju inte riktigt att styra som frilans.
Nej, det gör ju inte det. Och jag får ju lätt lite så här ADHD då, så måste jag göra massa så konstiga saker istället, så du tackar på turné.
Turné?
Jag har stäckt på turné med Hans Söderlund. Tänkte det var en bra idé.
Ja.
Ångrar djupt i efterhand.
Kul att ha dig tillbaka. Jag tycker det är rätt stressigt nu generellt sett. De här sista veckorna är ju någon slags, om man har barn och så också, så skruvas allting upp. Det är ju jävla massa grejer. Det är helgdagar som man inte, nu börjar 6 juni här i veckan. Och ja. Så dagar som jag inte ens visste var helgdag. Maria bebådelsedag. Ja. Så var det någon som skrek, nu måste barnen vara hemma. Va? Jag visste inte vad det var för dag.
Nej, och är de inte hemma så är det någon så här avslutning med fotbollslaget och övernattning.
Ja.
Och då är man klassförälder och eller så, här, så ska vara inblandad.
Men jag åker alltid på de här klassföräldrarna. Jag har varit med varenda barn, varenda termin. Jag tror att det är en jävla bluff.
Ja, det
blir du igen. Really? Och så är det någon
annan. Fast ingen annan.
Ja, men du vet, så är det någon picknick och så är det någon, ja men ni vet ju det. Det är otroligt mycket. Och så är det någon, igår var jag där och kollade på nationella proven som min dotter har skrivit. Och det är
har
de där,
publik på dem?
Nej, men det är inte över. Alltså, det är inte live så att så här, välkommen in.
Föräldrar sitter liksom, kom igen nu, hoppas det går bra.
Nej, fick bara kolla på.
Gud, vad hemskt.
Men det är bara en sån enorm massa grejer. Så pratade jag med min agentur. De bara, du kanske borde ta lite tid av och skriva klart det här TV-projektet eller den här boken eller vad det är. Ja, absolut, det har jag gärna gjort. Men det finns liksom inget utrymme. Jag försöker tjäna pengar, jag försöker gå på alla de här jävla grejerna som mina barn tvingar mig att genomgå. Vilket jag tycker är kul.
Ja.
Och sånt där. Och så jag har liksom ingen... Så
det finns ingen tid.
Nej. Och sen försöker vi dessutom sälja kanske vår lägenhet igen nu. Och då har jag anlitat en sån här homestyling-firma. Känner ni till såna?
Ja. Ja, men ja. Ja.
Såna som kommer och lägger liksom en mintgröd kudde i soffan och tar 25 000 för det.
Det är exakt det de gör. Jag visste inte att det var så. Alltså för att
jo.
Jag har sålt grejer lägenheter förut. Och då har vi lagt liksom veckor på att flyga in olika grejer och stylat själva.
Ja.
Men nu anlitar jag då någon som tog 25 000. Och det de gör då är, man tänker att de ska göra ordning i lägenheten för visning, men det är inte det de gör, utan det de gör är att de skickar en lista på saker som jag måste göra i min lägenhet innan de ens kliver in i den.
Ja. Nej, men alltså det där har jag har inte gjort det, men jag gjorde det med mäklare faktiskt, som bara gick runt så här som en så här målsökande missil och bara, det där skåpet ska bort, hästen där bort. Man bara så här, men herregud, det här är, jag ska skaffa ett shoreguard-lager för att sälja lägenheten.
Ja, exakt så. Nej, men jag fick
alltså varför allt ska bort helt plötsligt?
Jag fick två A4 lång sida från den här homestyling-kvinnan.
En sak som du ska göra.
Fundera på att måla om rum, väggarna i barnens rum. TVn bort. Jag bara, den är fastskruvad. Den måste tyvärr bort. Jag bara, förlåt, vad är det jag betalade dig för? Det jag betalar för, det är att hon ska komma in. Hon är säkert jätteduktig på det. Alltså, hon är säkert den bästa kuddleverantören i Sverige.
Absolut.
Men det hon gör då är att hon byter ut till exempel mina kuddar mot kuddar som hon tycker är snyggare.
Får du behålla dem?
Nej, de tittar förbi för 25 000 en dag. Kuddarna. Men jag menar bara att det är en sån konstig grej, för man tänker att man betalar för att slippa just det här. Nu la jag liksom två dagar då med min tjej och försökte bara rensa lägenheten igen. Så att vi är tillbaka på exakt samma, förutom att jag då betalar 25 000 för att det snart ska komma in nya kuddar i lägenheten. Det är en sån absurd grej bara. Att det är så. Och det också är bra för, vet, det är väldigt bra tror jag, sån homestyling-firma, om man är hemlös. Alltså inte hemlös, man måste ha ett hem. Men om man lever som en hemlös. Nej, men om man har jättefula grejer hemma. För det är det de gör, de säger så här: bort med det här matbordet, här kommer ett snyggare matbord.
Ja, men jag tror...
Men jag har ju hyfsat snygga grejer. Jag tror inte, ingen som har kräkts
ja,
på
nej,
mitt
men
matbord.
Jag tror det är en usel affärsidé.
Det är inte bajs på väggarna.
Usel affärsidé att starta en homestyling-firma som bara riktar in sig för hemlösa.
Ja, det
jag tror
är
marknaden är
jävligt snäv.
Ja, svårt att få arbete, så här, starta eget bidrag. Vad har du för idé? Berätta för mig. Ja, nej, vi väntar på den. Pass.
Roffa den här lådan. Har du tänkt
att bo under den här bron? Okej, det är luftigt och öppet, men
wow, vilken utsikt. Alltså, vi bara på svårt den här pressändningen så kommer det kännas mycket bättre.
Nej, men jag menar bara att det är den grejen, alltså, om man är väldigt sjavigt hemma då. Alltså man bor kanske i en liten
ja,
stad.
Ja, då kan det finnas en anledning. Om du alltid haft liksom,
persiennerna
neddragna, då kan man säga att det går att dra upp den där persiennerna.
Ja,
ingen har sagt.
Jag blev väldigt provocerad i alla fall. Jag tycker att det är väldigt mycket sånt nu när folk säger att de ska göra saker, sen så måste man göra allting åt dem.
Men gud, jag tyckte det är så roligt. Jag tänkte verkligen på att du är också en typisk kund för en sån. Man kan ju säga såhär, Messiah Hallberg, han är en kille som skulle anlita en homestyling firma när han säljer sin lägenhet.
Nej, det var ju det jag inte ville framstå som.
För att du nej, men för att du är en sån som skulle kunna tänka sig att här är någon som sitter på en kompetens som inte jag har.
Ja, exakt.
Specialkompetens.
Specialkompetens, den måste jag köpa på stan.
Ja.
Fast min... Och så blir du ändå besviken.
Nej, men min tjej har ju den kompetensen, hon är ju väldigt piffig. Men hon är också, mår ju väldigt stressad, väldigt mycket att göra. Så att man vill ju
liksom... Du vill lasta av henne.
Men nu är det ännu mer. Alltså nu har ju inte bara att vi måste springa upp och ner i källarförråden. Nu måste vi även skämmas för de grejer vi har i lägenheten.
För att de duger.
Nej, men att de bara, vad är det här för taklampa? Jag bara, det är som vanligt med ljus.
Mäklampa, jag släppte inte in en käft i den här lägenheten först det här är fixat.
Nej, men förstår du vad jag menar?
Vi bor här.
Ja, exakt så. Och så vill de, det värsta är att de vill vända på böckerna. Det är ju min största.
Vadå vända på böckerna?
Nej, de vill att det ska vara bokryggar utåt.
Nej, alltså, men
för att de tänker att det skrämmer bort folk.
Om de vet vad du läser.
Ja, fast jag skulle aldrig köpa en lägenhet om inte den som jag köper lägenheten av har bra,
exakt,
god smak i litteratur exempelvis.
Nej, men det går inte.
Nej, för
det säger för mycket.
Säger för mycket om, ja. Det kväver
dock. Ännu konstigt ut om det är
ja,
om
som en psykopat. Tänk om du kommer hem till någon som bara, Jakob, jag ser här att du har vänt alla dina böcker.
Gud, vad obehagligt.
Jätteobehagligt.
Ja.
Jakob Ökvist ser faktiskt ut med någon som vänder sina böcker. Så det har jag gjort. Och sen så lyssnade jag på Lilla Drevets livepodd. Ni har livepoddat lite, va?
Mm.
Vad tycker du om det?
Nej, men jag får ju någon form av blockad som jag alltid får när jag ska göra någonting live i ungefär 2 minuter. Så det tar ett tag för mig att liksom komma in i liven. Jag tror jag sitter och tittar eller lyssnar på liven själv som jag är med i.
Du får en blockad inuti dig själv?
Exakt, ett metatillstånd. Så att jag säger, ja, nu är det någon som är lajvar här. Så sitter jag själv med. Tänkte inte ni förresten på Meghan och Harrys bröllop när de åkte bilen där efter bröllopet?
Jag såg inte det.
Nej, gud, jag såg allt. Då satt hon liksom, det var som att hon var gäst på sitt eget bröllop.
Hon satt och tittade.
Hon fattade inte riktigt vad som hade hänt, att hon var med liksom.
Nej.
Att det är så här, mig alla tittar på.
Nej.
Det är lite så när jag lajvar.
Ja,
är det mig att lyssna på? Fan vad sjukt.
Du måste se väldigt avslappnad ut.
Ja,
folk sitter i publiken, shit vad hon bara kommer in och är en av oss.
Fast det måste ju märkas sen när då Ann tilltalar dig.
Jo, precis. Ja. Du får ju säga till mig att nu får du för fan skärpa till det eller komma igång. Jaha, just det. Nej, men, jag tycker det är lite kul att live ändå.
Ja. Men det blir ju någonting annat. Slutprodukten blir ju ganska... Nu kör ju vi live här varje fredag och det märks ju...
Ja, det är klart. Men alltså, jag tänker med en vanlig podd som är i en studio och inspelat
där
så.
Det klipps
och... Då blir det att komma ut för en publik. Det är en stor kontrast.
Ja, och... då lyssnar jag på Lilla Drevets podcast. Och jag tycker mycket om Lilla Drevet. Det är ju då Jonathan Unge, Moa Lundqvist, Ola Söderholm, Liv Strömqvist och Nanna Johansson. Och politisk humorpodcast, väldigt populär. De hade ju livepodd, så massa, tusentals människor var såg dem. Så det var väldigt kul. Ja, det är kul. Däremot så har de ju en publik som jag avskyr alltså. Ja, men det är ju en vidrig publik.
Hur vet du det?
Vi kan, ett väldigt talande exempel där vi kan bara spela upp.
I helgen en folkomröstning om att legalisera abort på Irland. Mm. Och ja-sidan vann med 2/3 av rösterna.
Mm. Ja. Där har vi beviset.
De goda människorna.
Ja,
Nej, men alltså. Gud.
Nej, men du förstår det. De kan inte hålla sig från att ge uttryck med applåder. Alltså det räcker att någon ens nämner att abort numera är illegalt på Irland. Så det är sådana samma idioter som applåderar när ett plan landar.
Men det är som att de inte heller har väntat på något annat i hela sitt liv. Nej, att, de har aldrig brytt sig den här frågan innan och nu bryr de sig.
Nu är det viktigaste.
Men jag har tänkt på det. Det är en humorinflation i Sverige generellt. Folk har blivit så jävla tråkiga. Alltså YouTubers är ju lika kul som Jokkmokks Jokke var. Liksom. Ja, men det är ju så jävla platt. Förlåt tack, mig. Tack, det är bra. Så riktigt pantad humor just nu.
Nu folk, sitter med så här och blir varm i hela sitt
hjärta. Folk är så dumma i huvudet och skrattar åt så konstiga saker. Ja. Och den här politiskt korrekta generationen som liksom inte besitter ett uns av ironi. Det är de som sitter där.
Ja, det är det faktiskt. Däremot så är ju kontrasten är ju då med podcasten som är supersmart. De här är ju superbegåvade, de här är mina vänner, många av dem. Men de har en publik och det är en stämning i salen. Vi kan lyssna lite och ignorera det som sägs på scen, för det är jätteroligt. Men det är de här lite små...
Det är publiken du vill åt.
Ja, det är publiken jag hatar som alltid förstör. Vi kan lyssna. De är inte lika framträdande här, men man hör dem i bakgrunden störa mig. Ja.
För att om man vet något om samhällsskydd och beredskap så vet man ju att röd är en signalfärg. Och det har vi liksom med oss. Vi vet att när något står i rött, då är det snart krig. Så att därför så...
Både färgen och ordet.
Krig, ja. Precis, just att det står krig och sen att det också är rött. Ja. Dan Eliasson, som just nu då är generaldirektör för MSB, eftersom att han aldrig ju inte kan ha ett toppjobb på en svensk myndighet. Det har aldrig hänt i Sveriges historia.
Hur är det möjligt?
Jag vet inte.
Men hur är det möjligt? Han fick ju sparken.
Ja.
För att han var så dålig. Mm.
Jag hatar dem. Hatar dem, ja. De sitter och skrattar. Jag hör, det är inte genuina skratt heller. Det är skratt som de vill visa att de hänger med. Vet du vad? För jag vet, jag känner igen det här. För jag har varit en av dem. Jag vet exakt. Jag har varit en av dem. Jag vill ta er tillbaka i tiden nu. Och vi har ett ljudklipp på det här faktiskt. Det här är då en engelsk lektion som jag gick på i 7:e klass på Vasa Real i Stockholm. Det här är från 1997 och jag har ett ljudklipp. Yes, yes. Min engelsklärare då visade Simpsons på tv.
Ja.
Men utan text. Hon har varit och köpt VHS-band utan text.
Jaha, så då ska du markera att du kan engelska.
Vi ska bara höra hur det lät när Messiah Hallberg, 13 år gammal, tittade på Simpsons.
Bart, where'd you get that shirt?
I don't know. Came out of the closet.
Came out of the closet. Du menar att han är bögkorta.
Det fattade inte du när du var...
Det var med, det spelade ju upp nu. Det här var ett klipp.
Ja, otroligt att du förstod så mycket av humorn redan vid den unga åldern.
Ja, men nu var ju... Ja, men det var ju att jag hade ljudklipp på det här.
Ja, verkligen. Ja,
men så här satt jag ju då och skrattade. Och det här är ju exakt samma problematik som då de här människorna, när de kanske är 25-30, sitter och fnissar fram.
Det där är ju väldigt så här studentikost. Mm. Det är ju de som går på så här Alex och Sigge och sånt, så fort de säljer besvingning på alla, även fast man sett alla tidigare.
Yeah.
Men då, vad heter det, måste man ju skratta högst för att visa Alex och Sigge på scenen att säga jag fattar.
Ja, exakt.
Ja,
exakt,
jag fattar.
Alltid det är den
bekräftelse
jävla
skratten.
Jag hatar dem alltså. Och det här är ett problem även när man kör stand-up. Det är de här människorna i publiken, även de som går på min stand-up. De förstör. Ibland skrattar de, jag ser på dem att de skrattar fel. Alltså.
Det är väldigt rätt. Jobbigt för folk som skulle gå och titta på dig och köra stand-up. Så vet de att du redan när du går upp har liksom den här pendeln ute. Minsta fel och jag, ni åker ut. Ni ryker direkt.
Jag vill inte se en behagssjuk jävel här inne.
Eller som så här, skrattar och nickar medstämmande.
Ja, det är det värsta. Det är det. Annan. Det var de som gick och såg Soran Ismail och Magnus Betnér jämt. De här som, och hur gick det för? men de som vände sig om. Och,
jag fattar.
Nej, de la även till ett ord. De bara, fan, det där är sant. Ja. På. Fy fan för er. Det där stämmer. Det där är helt rätt.
Tufft åkad på recension som en del av en grupp.
Ja, jag bara säger. Men gå och lyssna på livepodden Lilla Drevet. Det var väldigt, Moa Lundqvist, väldigt, väldigt rolig spaning om just det här som jag spelade upp i ett klipp för. Så hon är jätterolig. Det är den här jävla tygkassepubliken som de ska skämmas. Gå hem och hänger i tygkassarna kan jag säga. Eller så, vi kanske kan ha en livepod någonstans på någon sån.
Ja, nu har du ju
på någon Harris någonstans.
Jag tror många kommer vara lockade att gå.
Pitchen är fantastisk.
Kan du vara marknadsförare för den?
Absolut, jag ska försöka.
Men jag tänker också att det finns ju inte en sverigedemokrat i den här publiken.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Vet du det?
Ja, men det vet jag, de går inte, alltså, tygkasse. Man kan inte rösta SD och ha en tygkasse hemma. Det går emot varandra. Man har sån fjällräven ryggsäck om man är som SD.
Jag tänker att SDs nya måste ju vara att komma så här in bland tygkassarna.
Ja, jag vet, det är den svåraste publiken. De kommer aldrig komma in där. Jag tror att vi, det kommer ju nya siffror i veckan nu. SD har nu 18,3 eller 18,6% av väljarna. Största väljarundersökningen hittills nu inför valet. Och jag tror att vi Freakshow har ett tvärsnitt liksom av svenska folket.
Vi är mer hela Sverige.
Det tror jag. Så att då innebär det att ungefär var femte Freakshow-lyssnare tycker att det gått lite långt nu. Och då vill jag säga, tjena grabbar. Tack för att ni lyssnar.
Tryck en tygkasse med Jimmy Åkesson på. Den kan börja sälja.
Det börjar gå mot sommar. Vi kommer köra på här nu i 3 veckor till. Mm. Sen tar vi någon slags sommarlov.
Ja.
Och jag vet inte, det liksom, det är juni. Jag tyckte det smög på. Det var ju, maj var fantastiskt och sen så nu är det sommar.
Nej, men maj har ju varit helt underbart fantastiskt, och det var tropisk värme i Sverige i helgen. Jag vet inte, det stod i tidningarna, tropisk värme.
Ja, du verkar ha kommit ihåg den meningen.
Ja, det ordet lockar mig. Ja. Jag tycker Fanta Exotic och sånt där. Det tilltalar mig. Jag blir så här, känner mig internationell.
Det krävs inte mycket.
Det var en av de sorgligaste historierna. Att du går runt på så här Willys i Nacka Forum och köper Fanta Exotic.
Du känner dig internationell.
Yes man.
Yo man, legalize it. Fanta Exotic. Men har ni inte tänkt på det? Man blir lite dum i huvudet av värmen.
Jag hör det.
Ja, men lite. Ja. Alltså, det är farligt. Jag tror Johan Glans har ett skämt om att man ska inte träffa någon kärlek på sommaren. För på hösten sen när det liksom börjar blekna lite så blir det här, vem var det jag träffade egentligen? För på sommaren är allting lite härligare.
Det hände ju även de här, på tal om mord och Arboga.
Var det sommarfling?
Den här tyskan. De träffades ju på någon charterort.
Det
var ju, nu behöver inte alla kärleksaffärer sluta så.
Jag tror inte man ska ringa upp någon så här gammal date på Ayia Napa och säga, var det något mellan oss? Man stod på Grabbarna Grus.
Nej.
Och man kände, nej. Vi fann varandra där. Och man hånglade i någon skumparty. Och så kanske man drogs ifrån varandra. Och så sågs man inte. Men tänkte, undrar om det inte var mitt livs kärlek jag hade på Grabbarna Grus där.
Nej, dålig idé.
Dålig idé. Ja, men också har jag märkt att jag köper också när jag är på utlandssemester. Så kan jag ibland börja klä mig i olika klädesplagg. Som jag tänker att, undrar om inte jag kan rocka det här hemma i Stockholm. Jag kommer ihåg, jag gick runt i en sarong i Thailand.
Åh, den där jobbiga alltså.
Och det kändes så jäkla, det var så skönt med en sarong. Det var så lätt att bara dra över höftskynkes, ja ni vet vad en sarong är. Mm. En färgglad, tunt tyg, köpt på stranden, alldeles för dyrt. Och så kände jag att, men när jag kom till Stockholm, det var väldigt svårt att översätta det till liksom
biblioteksgatan. Även om du höll en Fanta Exotic i handen.
Inte ens det.
Sarong, Fantexotic.
Ja,
den där mannen har sett världen.
Jag köpte ett par cowboy boots i Mexiko. Ormskinn.
Okay.
Jag stod i flera dagar och tänkte, jag kan inte ha ett par ormskins cowboystövlar. Men i Playa del Carmen i Mexiko.
Var det inga konstigheter alls?
Inga konstigheter alls.
Jag vet, jag hade det nu jag var i USA, så var jag både i Nashville och i Memphis. Och det är olika, det är bluesens, det ena och det andra är countryns hemstad. Och då kollade John Villande Lambrell som var med. Han kollade på en cowboyhatt helt seriöst. Du vet, så han stod framför provspel och bara, ja men det här.
En Stetson för liksom 5000, ja, inga konstigheter.
Alla har ju Stetson.
Och jag kollade på några byxor med såna här glittrande noter på. Alltså, så här. Och jag tänkte så, det här kanske kan vara något. Men så att det finns ju någonting. För där var inte det så konstigt, nej. Men så fort man tar sig själv ifrån miljön så ser man bara ut som en dåre med såna glittrande noter på benen.
Man är som en beamad från en strand i Thailand, yeah, till Biblioteksgatan. Och folk säger, oj, här, vem är det här?
Ja, det är ju som att man blir kejsarens nya kläder. Helt plötsligt står man naken på Biblioteksgatan. Mm. För man bara så här inser, vad fan har jag på mig?
I sarong och cowboy boots.
Alltså jag lever i en dröm. Ja.
Och en Fanta Exotic.
Exakt.
Vem är den där sköna? Det är ingen som tycker att man är skön heller. Man sparar också här festivalbandet när man hade varit på festival för att vara lite så här, jag vill ha kvar festivalen. Man kan ta Jakob från festivalen, men man kan inte ta... Oh. Men det går inte.
Jag var på festival nu i helgen i Barcelona.
Är det sant?
Du har ju inte alls festivalkläder på dig.
Nej.
Vad var det för festival?
Primavera.
Är det musik?
Jättestor alternativ festival.
Okej. Okay.
Jag är inte jag levde för Hultsfred, Roskilde och Lollipop när jag mellan 16 och 19.
Mm.
Och jag bara så tänkte, det här kommer bli så jävla skoj.
Återuppleva.
Det värsta jag varit med om. Folk är så jävla dumma i huvudet. Alltså. Äckligt. Äckligt med människor i grupp på det där sättet.
Är det åldern, tror du, som har bara gjort att du har fått den andra?
Ja.
Det där är läskigt alltså.
Det är läskigt, för jag liksom verkligen så här tänkte så här, när jag tänker på mig själv så tänker jag fortfarande att jag är runt 20-ish.
Ja.
Men liksom, nej.
Nej,
men du gick runt på morse som morse på stan där och liksom tittade på folk. Nej, vad gör
men
folk?
Människor som
sitta
bara,
på axlarna på varann.
Ja, men de här gängen som driver runt, så bara sätter man sig mitt på en grusplan lite så här härligt, så man bara liksom lite skön. Mm. Som att man någonsin skulle göra det i vanliga fall. Mm. Nej, det går inte.
Mm.
Det är över.
Du kände verkligen att det är över när du stod på den här festivalen.
Ja, usch.
Det är sorgligt.
En sorglig känsla i sig
själv.
Men kunde
du inte dricka dig i kapp med de här ungdomarna?
Men jag försökte, men det gick inte heller. Det var liksom, det var fan...
ja, man kan inte fejka det där.
Nej, alltså jag störde mig för mycket. Det fanns vad som är lite så här mygga som surrar bredvid hela tiden.
Man kan inte fejka det. Man tror ofta man kan fejka det med sprit och sådär, men det finns kvar. Ja. Det är som när man återvänder till gammal. Jag gjorde för många år sedan, återvände jag till vårt gamla landställe i Skåne.
Ja.
För att jag hade inte sett det på 15 år, så tänkte jag så här, det här är ju världens största gräsmatta och världens finaste strand. Och gräsmattan var ju 2x2 meter. Och stranden var ju bara massa nudister och så här flugor på.
Ofräsch.
Väldigt ofräsch. Så förstörde ju hela...
Det var ditt semesterparadis, alltså ditt barndoms...
Ja. Som jag hade lämnat när jag var typ 14. Och sen kom jag tillbaka till när jag var typ 30.
Nej, det går inte.
Nej, det var sorgligt. Så att ibland är det bäst bara let the memories, leave the memories alone.
Ja, verkligen.
Ja, men jag tycker det är ändå starkt av dig att försöka att verkligen gå all in och åka ner på en riktig festival.
Ja, massa band där som jag ville se. Och så bara, allt blir också så himla fabricerat, så att det är så här, Nick Cave på scen i 1 timme och 10 minuter, sen kliver han av.
Ja.
Det är inte så att han kan få feeling och spela en låt.
Men vet du vad jag också tror att det gjorde? För det är lite det jag pratade om med Lilla Drevet Live här. Att du blev så provocerad av människorna runt omkring på festivalen.
Ja.
Så att din upplevelse av Nick Cave liksom... underordnade. Ja, jag vet.
Ja, men...
det är fascinerande där. Ibland kan jag gå och se artister och så hamnar jag bredvid en idiot. Och så sitter jag bara och tittar på den här idioten hela giget.
Okay, jag förstår precis.
Man bara sitter och... Måste du förstöra det här för mig? Jag har väntat i år på att se de här. Och så sitter du här och skrattar på fel tillfälle. Ja.
Och det här är ju också då... Det är det jag vill komma in på. Så här, det kommer ju också musik på sommaren som är... typ gjort för att spelas från 1 juni till sista augusti.
Mm.
Övrig tid på året så ska man nästan förbjuda de här låtarna.
Ja, men det, du menar att det blir som en... I klädform så är det ett par cowboy boots. Eller en Stetson-hatt.
En sarong. Ja. Alltså det är så här, det är skitbra på sommaren när man är ledig. Man kanske har hyrt ett hus på Gotland. Man är ett gäng. Och där innan man går ut så har man den där låten som man liksom drar på som så här... Okej, är ni redo? Nu drar vi. Och så kör man den där låten och så går man ut. Så har man det lite som en signaturmelodi för den här sommaren.
Mm.
Men det är ofta pissiga låtar som är gjorda för att vara pissiga. Har jag upptäckt så här i efterhand.
Men så tror du producenterna sitter och säger så här, nu ska vi ha en pissig låt. Hörrni, nu är en riktig pissig låt.
Den måste innehålla liksom fest, party, lite wow.
Det tror jag finns en matematisk form för när man skriver en sommarlåt. Det måste du nästan göra.
Ja, men absolut. Har ni några sommarlåtar som ni själva så här, det här var sommaren 2002.
Ah, okay.
Den ägde min sommar.
Så här, det här är en av mina.
Ja.
Jag
Vad är det här?
Jag tror det ska, komma något. Nej, det var bara en reklam för Fanta Exotic. Så skulle säga något.
Var det där Fanta Exotic? Jag blev direkt kände mig på en strand på
bara lite bensinfat och karibiskt.
Jag kände att jag gick i Orminge med en Fanta Exotic och skulle in på Coop och storhandla.
Nej, men sommaren 2006, det här pajar lite då ditt...
Nej, kör!
Ja, men den stora låten då, eller den som var sommarlåten då, det var ju den här, och den här håller ju faktiskt året runt.
Gör den
det?
Den är ju bra.
Umbrella, den är bra.
Men den är ju riktigt
så det var ett dåligt exempel.
Vissa sådana där låtar kan ju faktiskt överleva.
Ibland så finns det väl också att bra låtar kan så att säga dyka upp på sommaren utan att de faktiskt skriver. Det här är ju inte en skriven sommarplåga.
Nej, det var samma med Du måste flytta på dig. Var väl inte heller skrivet som en sommarplåga, men blev en sommarplåga.
Mm.
Vissa låtar hamnar ju bara i det så här studentflaks segmentet liksom.
Vet du vem som började följa mig på Instagram? Och även dig såg jag häromdagen. På tal om det, den här killen.
Nej, nu hittar du på.
Nej, Dr. Bombay official
har börjat följa oss på Instagram.
Yeah.
Ja, då har du vänt.
SD. Den här låten skulle inte kunna släppas idag. Alltså, det finns inte en chans att den ska kunna släppas.
Nej, svårsläppt.
Svårsläppt, väldigt tidsenlig.
Vi hade en låt, vi hyrde ett hus på Gotland. Vi var 11 pers precis utanför ringmuren. Och vi var innan barn. Och varje kväll innan vi skulle gå ut liksom in i Visbynatten, det var så här magisk, het sommar, så satte vi på en låt och så typ fuldansade vi i huset, tog sista shotten och sen gick vi ut. Och då, det blir liksom som att man kan inte glömma en sån låt. Tänk i Visby, människor utan barn, 11 pers, en hel sommar i ett hus och så liksom... Känner ni igen?
Vänta, ja... Gonna go down.
Now get up again.
Down. When I get up again, you're never gonna beat me down. Yeah.
Ja.
97, och sen va?
Ja, det här måste vara 97.
Jävla bra.
Den här var ju även återaktualiserad sen när det var ju lite av en av låtarna till VM 1998.
Men jag gjorde ju faktiskt ett försök att göra en sån här sommarlåt, alltså en riktig sommarhit, där jag verkligen tog fasta på alla de här. Det som du pratar om, Anita, att man sitter och tänker, det ska vara så dåligt så att det blir bra.
Ja, du gjorde den.
Exakt, jag gjorde den tillsammans med Warner Music. Ja. Alltså vi hittade mig och tänkte att den här snubben, han har näsa för det här med dåliga
Warner
sommarhits.
Warner Music, det är ett stort multinationellt bolag som hittade dig och tänkte att den här killen skulle vi kunna pumpa ut i sommaren.
Alltså den här svennebananjäveln, det är liksom
vad kan misslyckas? Det är så vi gjorde en låt.
De har sett dig på stan med sån Fanta Exotic och bara den här killen
och sarong
för att slå internationellt.
Och det blev den här låten. Jag grabbar är med. Vad säger ni om Visby sommargossar? Bara skämta där vimlar och sossar. Vaska. Stinga. Få se lite kort i luften nu. Stek fyren. Stink i sommar. Stek fyren. Stink i sommar. Stek fyren. Stink i sommar.
Den här skulle jag kunna gå och sjunga på utan att jag vet om det.
Ja.
Cash is king när det kommer till tjejer. Ja, tjejer är ganska enkla grejer. På klubben kommer de ofta och tigger. Man ser det, det är en gold digger. Då är det bara att bjussa på skumpa. Spruta kristall, sen får man pumpa.
Oj. Är det Jocke Berg som har skrivit rhymesen?
Det här var så Warner Music som sökte upp dig och tänkte att, ja.
Ja, men jag är ju då ett alter ego då som vi har skapat. Lite som Dr. Bombay måste man ändå säga. Det är Hitfellas featuring Carl Jakob.
Carl Jakob, sjukt roligt namn.
Även Hitfellas är ett roligt namn.
det blev ju total fiasko. Totalt rann ut i sanden. Warner bröt kontraktet.
De sa, när vi såg det med den där Fantaflaskan, men när du inte har den i handen så det är något som...
Det är något som fattas. Lite som vi pratade om tidigare om mina karriär, Mika, Ulf och annat. Så har det liksom... Det var det jäkligt nära en liksom Markoolio-karriär.
Ja, verkligen. Men just, och nackdelen då är om man gör en sån låt som kanske håller bättre kvalitet just under solens gassande ljus.
Absolut.
Är att den nu finns kvar och nu är det då inte sol. Det är lite som att vika ut sig. Och så är det ingen som klickar på bilderna.
Så den
bilderna finns kvar.
Men det är aldrig någon som har brytt sig.
Åh, jobbigt. Men den här, får man spela en till?
Absolut.
Den här, kommer ni komma ihåg den? För det här är en av mina absoluta favoriter. Jag sitter alltid på den här på förfester. Fortfarande.
Ja, klassiker.
Klassiker. Alltså när du börjar.
Aldrig hört.
Aldrig hört.
Skojar du?
Kom igen.
Scotch.
Italiensk.
Eurodisco. Italy disco.
Det är lite Tarzan Boy-landet.
85.
Ja, då är jag ju född då.
Jag är ju fan inte född. Nej, men alltså, när du, alltså texten You're my really disco band night, you're my lady. Alltså, nej, det är liksom
nej, det går inte att misslyckas med en sån låt. Nej, men och nu, för att Warner la ju ner projektet, ja. Bröt alla band, sa att vi hör av oss om det, vi behöver fler såna här sommarhits. Men så var jag in, för jag tänkte, vad tog den här låten vägen? Det hände ingenting. Jag var inne på Spotify. Så tänkte, och där ligger den där låten, upptäckte, tryckte på den. 72 000 lyssningar på Carl Jakob featuring Hitfellas.
Okay.
Jag har inte sett en krona av de pengarna.
Nej, nej, nej. Men det,
vad tjänar man på Spotify?
Kan det vara så att Hitfellas har stuckit med pengarna?
Nej, men alltså,
vad får man för Spotify? Jag bara säger 72. Jag trodde så här. Jag tänkte gå in och kolla. Ja, 400 har väl hört den här låten. 72 000. Det är ändå ett och annat studentflock som har kört den där låten.
Ja, ja. Men Penny spelade ju in guld på Spotify. Eller, ja, ja. Ja. Och då kom
slog hon Hitfellas featuring Carl Jakob?
Med råge skulle jag säga. Ja, det är nu uppe i 2 miljoner spins.
Nej, men snälla.
Men det kommer en liten avräkning då.
Gör det?
Ja.
Då? Den går
den
väl
är
till
inte den är inte stor, det ska vi inte säga, men den kommer.
Ja, för det är det jag gick och undrade över. När kommer Spotify liksom så här, när kommer Daniel Ek med skottkärnan och säger du, herregud vad du har räddat Spotify. Den här, vi lanserades på börsen. Tack vare Carl Jakob så har vi liksom kunnat, vi fick med oss lite riskkapitalister. Spotify rullar nu.
Ja, det så funkar.
Jag får inte en spänn av Spotify för det här. 72 000, det är ändå, jag borde ha någon jävla, en femhunka.
Jo, fast du menar att du vill bara ha en liten slant så att du inte bara lever med skammen.
Alltså, för allt jobb jag köpte en sarong, jag köpte skor, en Fanta Exotic i videon.
Okej, du köpte en sarong, du spelade in den här med en sarong på.
Det finns en video.
Jag förstår, men hade du sarong i videon?
Nej, jag tror
inte,
kanske
inget. Det är inte så stekigt.
Nej, det är det inte. Nej. Nej, där hade jag uppknäppt skjorta, tajta jeans, loafers utan strumpor, backslick. Jag var helt underbar.
Ja, jag hörde.
Ja, jag hörde. Nej, men jag satt faktiskt i Barcelona där och vinade en dag. Jag drack sangria.
Mm-hmm, wow.
Sangria på vitt vin, mycket, mycket går än rött.
Okay.
Och då satt jag med en kollega, Nissa Hallberg.
Var han där?
Var han med?
Han var där. Han var också han på Primavera. Han ville också gå på festival.
Han känns festivalkompatibel.
Han är väldigt festivalkompatibel och tycker fortfarande att det är kul.
Han ser också ut som varenda kille man någonsin har mött på festival.
Exakt. Det var en utav spaningarna. Men jag har en annan spaning om honom också. Och då jag också sa till honom uttryckligen, så tänkte jag att det här är så roligt, det här skulle man kunna ta vidare. Jag sa, du ser ut som en kille som gillar sardeller. Innan han beställde mat. Och så gillade han sardeller.
Du kunde liksom pinpointa.
Exakt, och då tänkte jag att vi skulle spana på vilken typ av udda mat olika kända svenska män eller humorkillar kanske gillar.
Och du kände det helt instinktivt.
Ja, men han ser ju ut som en kille som gillar sardeller. Ja, de luktar ju lite och är lite fula.
Fy.
Så det känns ju också som en sån, på tal om homestyling för hemlösa. Alltså det finns ju en sån, att man står utanför i en sån soptunna och letar efter såna gamla fiskrens. Och så står du och äter. Ja, men det är den sardellvibben man får. Du vet, som en sån, att en katt har stulit som fiskben. I
så där kalanka fiskben.
Ja, exakt.
Och där kommer Nissa Hallberg. Åh, sardeller!
Man tackar, ja.
Vad dagen räddad.
Och sen lyckas han välta en sån soptunna gränden och så bara springa som en katt för
men har du några namn på kändisar som vi ska gissa?
Nej,
på?
Nej, men jag tänker jag säger olika typer av lite små udda mat.
Ja.
Och så säger ni vem
ska käka det här?
Det här är ett av de tankeexperiment som har grävt mest hjärnkapacitet någonsin, tror jag.
Ja, i den här
du ska
podcasten.
Alltså bara säga ja, i den här podcasten.
Om jag säger picklade grönsaker, vem tänker ni på då?
Finns det någonting att gå på eller har jag hela?
Jag är hela
världen.
Nej, vi pratar om komiker, alltså stå upp killar.
Okay.
Henrik Dorsin.
Det ser du har helt rätt.
Eller hur?
Han känns picklade grönsaker.
Att liksom vrida upp det här locket och så det där lite sältan.
Exakt.
Och så men känns lite nyttigt men ändå lite farligt.
Du nappade snabbare än vad jag gjorde. Jag är fortfarande kvar vid beskrivningen på vad vi ska göra. Men du bara Henrik, du säger okej. Okay. Har vi fler maträtter? Ja.
Burkchampinjoner.
Burkchampinjoner.
Du vet, du ska ändå ta fram den där på mecka. Så kommer en doft när du liksom
deppigt, alltså.
Slår emot dig. Tänk lite Adde Malmberg ändå.
Ja, varför skulle inte han kunna trycka i sig lite burkchampinjoner?
Jag kan tänka mig att han förespråkar också burkchampinjoner framför färska. Han går in för att han vill slå ett slag.
De är ändå där liksom. Det liksom håller länge.
Exakt.
Det finns en praktisk
om kriget kommer.
Absolut.
Ja, burkchampinjoner. Mm. Okej.
När har du suttit och kommit på alla de här märkliga...
På planet hem.
Ja.
Ta det lugnt. Så avancerat är det inte. Okej, det ska vi se här. Kapris. Jag tycker det är roligt med inlagt.
Ja, jag hör det. Med inlagt. Det är tema inlagt. Kapris.
Det är inte gott alltså.
Nej.
Men du vet om de är lite sura, syrliga, lite bäska samtidigt liksom.
Kapris.
Också en viss doft när man
öppnar. Verkligen, verkligen. Var på något namn där jag på kapris?
Schyffert kanske?
Ja, men Schyffert känns mer langos.
Ja, vi går, vi får
nej, vi släpper kapris. Kapris. Okej, vi släpper kapris.
Vi gick bet på kapris.
Någon som så här kommer liksom vara jävligt tydlig på grillen i sommar genom att steka halloumi och markera att det är mycket bättre än kött.
Kudjo akolor.
Varför det?
Jo, men jag tror han skulle kunna vara lite så här tisdagsvegan. Han har jobbat länge på P3.
Ja,
han är ju, han bryr sig om sociala ämnen bara en vecka om året också när det är musik.
Kommer han lägga upp Insta stories?
Verkligen.
När han gör det.
När han grillar, det är ju, kommer ju få 85 000 visningar.
Ja, vilka kommer lajka?
Lilla drevet crowden.
Jag gillar inte din humorkod i normala fall, men det här jävla halloumi statementet.
Det är bra.
Nu,
det är
bra. Här kommer jag av min tygkasse.
Ja, det var typ det.
Ja.
Det är en bra sällskapslek man kan köra på en förfest.
Exakt.
Ja, verkligen. Om man vill att folk ska lämna.
Men kapris kommer jag ligga sömnlös för.
Kapris, men jag tycker jag finns
ändå. Nej, akta, nu ska Anita strax. Ni har en chans att rädda er. Anita ska strax lära igång sin kaprislek. Rusa.
Nu kommer de med sitt vita sangria-vin där. Hörrni!
Hörrni, kapris!
Kapris! Jag har det!
Och säger ni, räkor på burk då. Jag hade tänkt prata lite om Fredrik Virtanen, men jag vet inte riktigt om jag kan det.
Att gå ut på Virtanen en fredagkväll.
500 anmälningar, vad var det?
Ja, 1000. Alltså det är folk, jag tänker liksom inte, för att hela veckan då sen det här sändes har jag varit så här, för att det finns ju då flera olika röster hela tiden, så, och jag försöker vara neutral, för om man inte är neutral, eller om man är...
Det finns falluckor.
Det finns jättemånga falluckor. Ja. Kanske inget ämne har någonsin haft så mycket falluckor.
Nej, det är en väldigt snårig stig.
Ja, men eller hur? För först så sa jag då så att jag står såklart på Valins sida här, för jag tror inte kvinnor hittar på sånt här.
Nej.
Och då är det journalister som sa, men du som gammal journalist, bryr inte om att skvaller på sociala medier paketeras om och sen rapporteras som fastslagna nyheter.
Ja, just
och så här, jo, men där hade Uppdrag granskning en bra poäng. Och då kom en kvinna till mig och sa, men du då, bryr inte om kvinnornas frigörelse, den revolution som pågår där hundratals av år av förtryck och patriarkala strukturer har nedvärderat det kvinnliga könet. Tänk att det är revolution, då måste man offra några. Så, jo, men det är en bra poäng.
Du kör slalom mellan olika åsikter här och kommer liksom aldrig riktigt i mål.
Nej, jag sa, det var en bra poäng, kvinna som jag känner. Bra poäng. Men då kom en annan och sa, men du, tänk om det vore din egen far som råkar ut för det här, eller din son, eller din podcastkollega, han Jakob, han med sommarhitten, att på lösa grunder få sitt liv sönderslaget av anklagelser som ingen har kunnat verifiera.
Ah, nu är du där igen.
Så jag kan liksom inte prata om det här. Det finns
för mycket.
Ja, jag har stått på alla fötter hela veckan.
För att alla andra är ju helt liksom, när de skriver kommentarer så är de ju 100% säkra på sin sak liksom. De som uttalar sig, de vacklar ingenting.
Nej,
inte de kommentarer jag ser.
Nej, jag vet, och det är väl lite det som jag kanske varit inne på, det som jag skulle kunna ha en spaning om. Men samtidigt så är det också att jag vill inte riktigt, det är sån väldigt man mot män mot kvinnor, och det är sån sådär. Och jag kan inte, du ser, du hör hur jag
vacklar. Det är ingen Peter dokumentär det här, när du sitter och vacklar och velar.
Det är starka krafter i det här.
Ja, det är det verkligen alltså. Och folk sa ju att hon, den här Uppdrag granskning kvinnan Lina McBool, att hon var då en god vän med Virtanen. Och det var därför hon gjorde
en helt ny
granskning. Fast sen visade sig att det var hon inte alls.
Nej, det var hon.
Men då visade sig att, jo, men det finns ju Anna, Jan Helin, han är ju chef på SVT.
Som tidigare jobbar på
Aftonbladet.
Just
det. Han är ju god vän med Virtanen. Och det är han då som har beordrat dem att sänka Cissi Wallin.
Har de ordergångarna, alltså att en högsta chef kan be en redaktion att göra ett program för att sänka?
Ja, man skulle kunna hävda att det är en väldigt konspiratorisk grej, att den högsta chefen på statstelevisionen då skickar ut sina underordnade för att sänka en påstådd.
Ja,
just när det är konspirationer så är jag väldigt nervös, för det är ju också...
Du är väldigt öppen för konspirationer.
Ja.
Jag frågar.
Jag tycker att konspirationer generellt sett har en tendens att vara lite fördummande. Alltså till exempel de här som alltid hävdar sig. Ja, om det är en svart rånare, då vågar de inte visa det. Men om det är en vit rånare, då kan de visa det. Det är den typen av konspirationer. Mm. Tycker jag är nästan lika dum som det här att påstå att det skulle vara någon slags hitjobb mot Cissi Wallin. Alltså det finns liksom ingenting som styrker det. Jag tycker konspirationer generellt sett ska man liksom vara väldigt aktsam för. Så att ni hör, jag har ingenting på det här.
Jag tyckte ändå att du mycket får inte ha någonting, men
ja.
Och risk att du har trasslat in det redan nu.
Är det sant?
Jag tror det.
Nej, men jag har ju verkligen tagit...
Man kan ta citat ryckta ur sitt sammanhang.
Ja, det är sant, men därför...
Det här sa man säger Hallberg i Freakshow.
Ja, fast det var därför jag var så tydlig med att jag hade alla människor då, att jag vill ha verkligen en gyllene medelväg.
Men jag har en spaning på det. Utan att liksom...
Ja.
För det man ändå blir fascinerad av när sånt här händer, om vi tar bort sig från MeToo och Virtanen och Wallin och allt vad det
fallet,
är. Ja, det är ju att det är exakt samma hjärna vi har som man hade när man fanns på medeltiden.
Mm.
Och då liksom... Då körde man ju häxor på bål och folk stod vid skampålen och man lynchade.
Och nu skrattar vi åt dem och tänker, hur är det möjligt?
Men det är exakt samma hjärna. Så att det är det som händer i drev, just i sociala medier, där människorna har makten.
Mm.
Att då kommer häxprocessen tillbaka, för den finns i oss. Är inte det väldigt intressant?
Jo,
verkligen.
Ja.
Jo, men absolut, verkligen. Och det är väl där någonstans man tänker att...
Nej, trassla inte in det här.
Nej, jag bara hör. Till exempel, okej, så här då. Snabbt, sista minuten. Det här kommer inte vara, jag bara, innan
det
vi går ut.
Ta för vad det är.
Ja, för vad det är. Uppdrag granskning tog ju då avstamp i att de skulle granska hur medierna, ska medierna bara haka på sociala medier, rykten och publicera det som nyheter.
Just det.
Så tog de upp olika grejer kring Virtanen och de absolut, jag tror ingen såg det här programmet och tänkte så här, Fredrik Virtanen, han verkar ha varit en skön kille.
Nej, verkligen inte.
Alltså det var ju ingen som tänkte. Det var inte som att Rotterdamsnings mål med programmet var fri.
Skönmåla
Fredrik Virtanen, för att han framstod ju fortfarande som en douchebag.
Ja, gud ja.
Så att det är ju liksom avhängt från det övriga. Men det har folk blandat ihop och tänkt att det är någon slags sån process att förklara
Virtanen. Free Fredrik.
Ja, och det var ju inte riktigt. Däremot så tog det med upp vissa grejer. Till exempel den här storyn som spreds då i höstas, att det var en tjej som var 14 år som kontaktade Fredrik Virtanen på Facebook och sökte prao. Och fick hon svara, Fredrik, vill du ligga med mig?
Mm.
Mm. Det visade sig ju var ju inte sant.
Vill du ha praoplatsen så mycket så att du vill ligga med mig var väl som man fick ut.
Hon skrev, när jag var 14 år skaffade jag Facebook. Jag skrev till min idol och frågade om jag ville praoa med honom. Det här var svaret jag fick. Och så hon klistrade in då, så pass mycket att du vill ligga med mig.
Ja, det är ju...
Uppdrag granskning kom fram till att det, så var inte gången. Det här var en kvinna som skrev till Fredrik. Jag avgudar dig, Fredrik. Han svarar. Så pass mycket att du vill ligga med mig. Fortfarande moraliskt inte bra. Alltså vet henne.
Verkligen inte bra, men absolut.
Men en helt falskt. Annan.
Det var inte mot en praoplats.
Nej, men det är en helt annan story.
Ja, det är.
Storyn som publicerades i media var Fredrik Virtanen fick en förfrågan från ett barn om en praoplats. Han svarade, vill du ligga med mig? Nej.
Ja, men du ser, det drar iväg och så är det ingen som ifrågasätter det där. Och så
nej, och om man det ifrågasätter det då, om man ens ifrågasätter det, så säger man så här, jaha, men det spelar ingen roll, han var fortfarande ett as. Absolut, det var han. Men det är en moralisk aspekt.
Ja, vi kan ta moralpoliser även i Sveriges högsta liksom, domstol.
Nej, och det säger ju heller ingenting om det som har hänt om i det här fallet med Wallin. Så att det är liksom så här grejer.
Men allt läggs ihop. Sak och person blandas ju konstant ihop i sociala medier. Så fort man ser att det börjar snurra på, då börjar liksom allting bli ett enda stort gytter.
Mm.
Ingen kan hålla isär begrepp. Och det är så här, det är ett konstant dilemma. Det måste regleras i framtiden. Jag tycker verkligen att det här är ett superproblem.
Ja.
Det ser man ju. Alltså, MeToo är ett perfekt fall.
Men sociala medier är också en sån ny företeelse, så vi har inte liksom förstått alltså, vad som händer där. Som du sa, djungens lag finns fortfarande, men nu då digitalt.
Ja, exakt. Alltså, det är bara plattformen som har förändrats istället för gallibacken.
Ja.
Så det jag landar med och det jag sänder in er i fredags dimman med, det är att jag tar absolut då ställning här för offret i frågan.
Och det fria ordet.
Ja, men den som offret då.
Offret?
Ja.
Yep.
Ja, det var en freakshow. Jag hoppas att vi tog oss igenom det här helskinnade. Jakob Ökvist, tack för att du satt här som vanligt. Anita Schulman, följ dig på sociala medier.
Jag börjar där i alla fall.
Ja.
Det är där det händer.
Ja, visst. Nej, men det här var väl härligt ändå.
Mycket.
Mm. Bra, vi tar en helg på det här, så hörs vi nästa vecka igen. Då kanske det är varmt. Kanske blir en sån Stetson-hatt, blir sån här boots, harong, Fanta Exotic.
Det blir en tropisk värme.
Ja, och så härligt. Lite really disco band night på det där.
Det blir bra.
Alltid rätt.
Det blir bra.
Trevlig helg på er.
Ja. Trevlig helg.
Hej då.
Hej.